Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då är det Under huden igen, och idag kommer Ninja Tyberg hit som har gjort filmen Pleasure, och det blir snack om porr. Och om ni inte har sett Pleasure så ska ni veta att det är mycket spoilers idag och mycket snack om sex, lite övergrepp och andra sådana där grejer som har med porr att göra. Välkomna hit till min otroliga podd
Under huden med Kakan Hermansson.
Okej, Ninja Tyberg.
Okej.
Välkommen hem till mig.
Tack.
Fan vad kul.
Ja.
Alltså, det är ju så roligt, jag har ju följt dig så länge. Alltså första Pleasure.
Mm.
Under tiden jag såg, vad heter den där, Boys and Girls?
Girls and Boys,
ja. Girls and Boys.
Mm.
Jag har sett så mycket, hört så mycket om dig. Intervjuade dig för Elle förra
just
året.
Mm.
Och fick, tyckte jag, en sån klarhet i ditt projekt.
Mm.
Alltså långfilmen Pleasure.
Mm.
Och såg den igår.
Mm.
Jag ville se den själv.
Mm.
För jag tänkte att det skulle vara jobbigt att bli exponerad. För jag visste ju att den skulle vara tung.
Mm.
Men jag gick dit med min straighta killkompis Joel och sa, du får gå med mig om du sitter några rader bort. Jag vill inte sitta med dig. Ja, men jag ville liksom inte ta ansvar för hans ångest eller upphetsning.
Nej.
Eller whatever. Okej. Och vad var det du sa till mig? Ja, du har sett den.
Ja, men jag trodde inte det. Alltså, jag trodde inte att du skulle se den faktiskt. För att jag vet att du... Jag har ju lyssnat på några poddar. Jag vet att du, liksom, hur mycket du hatar porr. Så jag tänkte att så här, du inte vill exponera dig.
Alltså, jag ska säga att jag hatar porrbranschen.
Ja.
Och tycker att den mesta porren är väldigt antiintellektuell och rasistisk och liksom helt störd. Men däremot så konsumerar jag ju allting som finns omkring porren.
Mm.
För att jag vill alltid ha en nyanserad bild. Och det har varit mitt stora intresse sedan jag var väldigt ung.
Mm.
För att det är en sån kärna av patriarkatet liksom.
Mm.
Men alltså, jag hade så många fördomar om den här filmen.
Mm.
Och blev fan blown away.
Ja, vad kul. Vad hade du för...
Nej, men jag vet ju var du kommer ifrån. Alltså, jag vet ju att du har en sån här gammal radikal feministisk grund. Jag trodde nog mer att den skulle vara... Alltså, jag tycker att det är ju problematiskt. Alltså, hur fan kan man göra en film om porr utan att exploatera människor?
Mm.
Det går ju inte. Men jag trodde nog att den skulle... Att det skulle nog vara mer porr.
Mm.
Och mer, förstår mig rätt, göttigheter.
Mm.
Och jag är så glad att det inte var det. Men däremot var det ju alltså ändå han som satt framför mig på bin. Jag såg ju vad han höll. Alltså, han blev hård liksom. Och var tvungen att flytta runt sig.
Tror du det? För att jag verkligen... det är det jag har hört. Att så här, det sista man blir av att se den är kåt.
Nej, det men, tror inte
men det är väl olika kanske, beroende på vem...
Jo, men alltså, jag har ju sett den här filmen utifrån vem jag är.
Mm.
Den analysen jag är och har liksom varit feministiskt intresserad i 30 år.
Mm.
Och du har ju gjort den här filmen på de grunderna. Alltså din liksom långa feministiska
resa eller vad ska man säga. Ja, jo, ja, precis.
Jag har ju bara sett den filmen från det perspektivet.
Mm.
Men det är väl det som är störigt också, att man inte...
Man kan ju inte kontrollera hur andra människor liksom tolkar och läser och tar in någonting. Det är ju liksom, nu är filmen där och sen kan inte... Nu har jag gjort det jag kan och sen...
Nu kan du bli överkörd av en buss.
Ja, precis.
Men hur känns det att lämna ifrån sig sitt livsverk?
Men det känns bra. Det är lite läskigt. Men jag har ju gjort det stegvis. För att den stora... Liksom, den hade ju liksom världspremiär på Sundance. Alltså fast det var online. Och sen var det väldigt många som såg den på Göteborgs filmfestival också online.
Och Sundance är liksom typ världens största filmfestival.
Ja, det kan man säga. Efter Cannes så är det den största. Och den var ju... Vi skulle ju varit med i Cannes, men det blev inställt. Så det var ju surt. Men där fick den ju... Så det var den första... det var ju första gången som den mötte världen liksom. Och där blev den ju jätte... väl mottagen liksom.
Och sen, för att vara med där, det är inte som att man bara... skickar in filmen som kommer med, utan de väljer ut.
Ja, precis. Nej, men det var att bara komma med där är jättestort i sig. Mm. Nej, men sen har det varit lite... Liksom, sen har det faktiskt varit... Vi har fått otroliga recensioner och liksom ett otroligt mottagande. Och den har verkligen liksom slått ner som en bomb i typ Hollywood. Alltså den har fått jättemycket uppmärksamhet
där. Vad betyder Hollywood?
Ja, men det, framförallt att liksom, nej, men jag får såna här meddelande typ, men vad heter hon, Emilia Clark? Nej, men det är jättemånga så här Hollywood-kändisar.
Emilia Clark?
Som vill, de är så här, de är big fan av din film. Och hon,
vänta, du menar hon som är med i Game of Thrones?
Japp. Hon vill absolut träffa mig. Och hon, den lilla, vad heter hon, Williams, Arya Stark, hon vill också jättegärna träffa mig nu.
Och fika?
Ja, typ träffas, se vad jag liksom, ja. För att den har fått jättestor genomslag där. Jag tror att den hamnar verkligen rätt i tiden med just att den är så tydligt liksom, med så här kvinnlig blick, och att det är ju någon slags här revolution som pågår i Hollywood nu på massa plan. Så det har varit, men så den har varit väldigt hyllad. Så nu är det är lite som att jag känner nu, det kan bara gå ner utför nu, eller liksom nu har den jag är väldigt spänd på att se vad som händer när den liksom når ut bredare. Mm. För att det har ju varit ändå en liksom liten kulturelitkrets som har sett den på de här festivalerna och typ journalister och sådär.
Ja, journalistkåren sagt generellt.
Nej, men de har varit jättepositiva. Alltså framförallt i USA tror jag. Det är där den har fått absolut mest genomslag. Nej, men de säger ju att den är väldigt, den upplevs väldigt autentisk och modig, och jag tror att för dem är det, där är det så mycket liksom, det är en sån stor grej att den är så, alltså att man ser liksom kukar och så. Det har inte varit så stor uppståndelse över det i Sverige, för här är vi ju mycket mer liksom vana vid nakenhet, och vi är inte alls lika liksom pryda eller liksom konservativa som USA. Så där är det ju också så här, men gud, hur har någon vågat ens göra det här? Hur kan man ha med en film, liksom en kuk i en film typ?
Men hur har alltså den generella bilden av porr industrin i Hollywood, hur ser den ut? Är det som att folk håller med?
Alltså jag vet ärligt talat inte, för att jag tror att det är lite så där att det inte riktigt finns en tydlig bild, för att folk inte riktigt pratar om det.
Mm.
Det är väldigt liksom locket på. Och så finns det, antingen finns det liksom Hot Girls Wanted, som ju var en dokumentär som kom på Netflix, som var väldigt, väldigt kritisk och verkligen visade upp liksom en otroligt mörk sida. Mm. Eller så finns det så här liksom skojsiga typ Sasha Grey woohoo på Instagram. Alltså att det finns, det är en så här skojsig.
Hon fortfarande.
Ja, hon håller inte på med porr längre, men hon är fortfarande någon som folk refererar till liksom.
Men hon är vanlig skådis nu, va?
Ja, precis. Nej, det var länge sedan hon slutade, men det finns inte riktigt någon så ordentlig debatt eller diskussion, eller i alla fall inte liksom på någon nyanserad nivå. Jag tror att det är, folk vill generellt sett inte liksom ta i ämnet riktigt.
Nej. Get money, baby.
Underhuden.
Skulle du säga att det finns en generell diskussion eller ställningstagande i Sverige om porr?
Alltså det som har varit fokus här nu det senaste har ju varit typ liksom problematiken kring att det är porren som uppfostrar barn och ungdomar. Alltså, så att det har mer varit den typen av fokus på vad det får för konsekvenser av att barn tittar på porr. Liksom, eller att hur kan vi förhindra att barn får sin sexualundervisning via porren.
Ja, barnfri, barnfri porrdom. En annan organisation.
Och sen, ja, nej, men, och sen så har det väl varit... det pratas ju nu för tiden rätt mycket om att porr finns. Liksom, och man pratar om att man tittar på porr. Man liksom kan ta ordet i sin mun. Det, är ju ändå, det har varit liksom rätt vanligt förekommande tycker jag i typ poddar till exempel. Att man pratar om att porr finns. Men det som jag fortfarande saknar är väl att man liksom pratar om... Börja titta på så här, hur ser filmerna ut och liksom, vad konsumerar folk för egen typ av porr? Vad tittar folk på?
Alltså att man vågar... Kåta.
Ja, att man vågar liksom plocka det att istället för att tänka att det är... för det är väl det jag tänker behövs som nästa steg. Att inte lägga det på en individnivå. Att inte typ tänka att jag på något sätt... Det här säger vem jag är. Om jag blir kåt av det här som kanske då är liksom jätteproblematiskt och typ ganska misogynt på många sätt. Är jag då misogyn eller är det liksom en del av vem jag är? Utan istället så här, titta på varför är vi så många som blir kåta på samma saker? Var kommer de bilderna ifrån? Och liksom, våga prata om det, flytta fokus från sig själv och liksom våga se det för... Våga granska det istället för att skämmas. Liksom.
Men kan man inte göra både och? Alltså ifrågasätta sig själv och samhället samtidigt.
Jo, absolut. Men saker som är... Alltså, det är lite som att så här, jag kan få så här rasistiska impulser, tankar, fördomar som kommer så här, sveper igenom mig när någonting händer. Och då måste jag ju erkänna det liksom, att oj, nu min magkänsla var rasistisk så här. Jag fick en fördom som svepte genom mitt huvud, men samtidigt också så är det, alltså, både erkänna det men också säga så här, att det är inte jag som har hittat på det här liksom, de här tankarna och de här känslorna kommer ifrån att det finns i våran kultur och att istället försöka hitta så här, vad är det som skapar de här känslorna och tankarna. Och det är samma sak med vad vi tänder på sexuellt. Det är ju ingenting som liksom vi är födda med. Utan det är ju någonting som... Alltså vi har en sexualitet, den är vi född med. Men liksom sen vad som triggar den och vad vi lär oss... Liksom,
ja, det håller jag verkligen med.
Vad som blir upphetsande är ju 100% kulturellt. Och där liksom, det är ju uppenbart att väldigt många liksom tänder på en viss typ av könsroller. Som är liksom, kanske liksom inte så...
moderna.
Nej, precis. Nej, men de är liksom, det är ju, vi har ju kommit väldigt långt liksom i så här, jämställdhet i samhället, men tittar man på porren så är den ju liksom det är någonting helt annat. Det är en helt annan typ av ideal eller könsroller som liksom som folk blir upphetsade av och det...
Ja, vi har i alla fall kommit långt i samtalet om jämställdhet i samhället.
Mm.
Men alltså jag förstår precis vad du menar, men jag tycker ändå att jag tror också att det är typiskt liksom kvinnliga vuxna feminister att ändå vilja ta... Alltså jag fattar ju att man är helt fucked up av samhället. Rasistiska och sexistiska, kapitalistiska, whatever. Men jag gillar ändå alltså ta det ansvaret. Och inte bara skylla på samhället utan verkligen säga ja, det är klart att samhället är helt stört. Men om jag nu bär runt på det får jag ändå rota igenom det ordentligt med mig själv.
Ja, men jag tror inte att... det är liksom en konstruktiv framkomlig väg om man vill att folk ska till exempel börja så här, för att till exempel liksom, om vi ska börja ta med så här, vad är det vi egentligen tänder på och varför tänder vi på de sakerna och liksom, om vi kopplar det till att vi lever i en så här, våldtäktskultur och allting med MeToo, alltså så här, jag tror att för att vi verkligen ska få upp saker i ljuset och våga liksom, och se det för vad det är, då måste man också liksom skapa förutsättningar för folk att vilja prata och vilja, annars kommer ju alla bara stänga sig, sluta sig och säga alltså liksom vilja skylla ifrån sig, för att så är vi människor funtade tyvärr, att man liksom, man vill inte bli anklagad för att vara dum och elak, och blir det liksom ett för hårt så här individuellt, vad ska man säga, påhopp kring vad man liksom, för att jag bär inte, jag liksom, de sakerna jag tände på, jag hade önskat att jag inte tände på det jag tände på, men jag, och det är liksom, jag har också under perioder i mitt liv så här verkligen försökt jobba emot det och liksom hitta andra saker eller så här, jobba emot mina begär eller jobba åt ett annat håll, och det har liksom funkat, men det har varit, det har krävts ganska mycket arbete, och det liksom, sen blir man också så här, ja, jag, liksom, man orkar inte alltid
heller. Kan man inte bara få vara kåt?
Ja, men lite så. Och det är ju också någonting, det är också så här dubbelt med för att man blir ju också, man tänder ju också på vissa saker för att de är förbjudna, så det finns ju en sån del av sexualiteten som också handlar om, alltså på samma sätt som att man vill se en skräckfilm, alltså att man vill liksom besöka förbjudna platser och att liksom saker som, och det behöver ju absolut inte vara någonting fel i sig, eller liksom det är inte så att så här, man inte får fantisera om liksom förbjudna saker som, ja, typ incest eller våldtäkt eller vad det nu är som är så här, de klassiska liksom förbjudna grejerna, men det är liksom det gör ju ingenting att man liksom fantiserar om det, men när det, när man ser så tydliga kopplingar mellan liksom kulturen och pornografin och vad vi erotiserar i populärkulturen och vad det sen får för konsekvenser i praktiken, då är det ju väldigt viktigt att vi liksom ja, men titta på vad, när är det här bara en liksom, när är det bara en fantasi som är liksom ofarlig, och när är det någonting som vi behöver liksom ta på allvar liksom, för att och det är väl framförallt just ja, men hur vi ser på kvinnokroppen och manskroppen så fundamentalt olika, eller det här att vi ja, men att vi ser kvinnan som passiv och i slutändan liksom ett offer nästan för en aktiv manlig sexualitet
där, och att vi alltid ska sätta gränser, det är typ så vår sexualitet ser ut, vi ska alltid gränsa och mannen ska alltid liksom pusha.
Ja, precis. Nej, men han är, vi är ju bytet och han är jägaren. Och det där, men det där är ju fortfarande liksom, det tycker jag att där har där tycker jag också att liksom feminismen har en viktig uppgift kvar, eller som jag hoppas ska bli en del av liksom nästa steg. Det är också att ta, liksom dela med det här med kvinnan som liksom det sexuella objektet, för att det vill vi ju inte liksom riktigt släppa. Men det finns så mycket i att vara den som ska vara liksom, den som ska bli tittad på, den som ska vara den vackra i de rollerna som gör att vi, alltså nästa steg måste också vara liksom, vi måste börja liksom få kvinnor att också bli lite mer subjekt bli aktiva, den sidan i sig själv som gör, är att man är den som är handlingskraftig och är, gör saker och inte är den som någon gör någonting med. För det är ju ofta det som när man är så upptagen av liksom, alltså det är jättekul att vara objekt också, det är ju inget dåligt i sig.
Nej, men det är också väldigt, det blir ju sån dubbel bestraffning i liksom den feministiska kulturen, att man inte får vara, alltså det har ju liksom, jag tänker så här på 90-talet när jag växte upp, att så här, det var ju det absolut, det värsta som kunde hända var att bli objektifierad. Sen är smyg, man bara objektifiera mig. Typ att så här, man tycker att det är skitsexigt och alltså i vilka situationer som helst kan man ju tycka att det är fantastiskt. Men man vill ju också kunna välja, och det är det som inte går.
Nej, men precis. Nej, men det är ju att kunna switcha mellan de två positionerna är väl det
så
man...
Så dricker lite av ditt vatten.
Ja,
ta mitt glas.
Nej, men det, för det... Ingenting av det är ju liksom dåligt i sig, utan... Och det är ju också liksom... Det handlar ju om att... Alltså, slutmålet som man vill är ju att alla ska få bli så liksom mångfacetterade människor som möjligt, där man kan få liksom glida in och ut ur olika roller. Och det var det liksom som... Ja, men jag var ju... Jag blev ju lesbisk 2017.
Vänta, var inte det då all... Nej, det var lite tidigare. Det fanns liksom en lesbisk vår, men det var några år tidigare.
Det som var så himla så här, intressant då var ju att just hur... Alltså en ny upplevelse av att de här rollerna inte var liksom, de var inte knutna till min kropp, utan man kunde glida in och ut ur dem. Och då var det mycket mindre liksom, då var det att till exempel både var liksom passiv, aktiv, dominant, undergiven, objekt, subjekt, alla de här sakerna fanns liksom som något som man kunde leka med och gå in och ut ur, men som inte var något som satt fast i min kroppsliga identitet.
Mm.
Och det var första gången som jag blev liksom, som jag kände mig som en människa och inte som en kvinna. Att det var sån skillnad liksom, att med en kille så är det så lätt för mig att bara vara kvinna. Mm. Då går jag in i det och då finns det så mycket som liksom är knutet till vad en kvinna ska vara, som jag på något sätt blir fjättrad vid. Och det är väl det som är, och därför tänker jag också, jag vet inte om du håller med, men jag tror liksom att vi måste göra bättre porr. Alltså jag är ju inte emot porr. Jag tycker ju att liksom porr kan vara någonting jättebra, men att vi behöver liksom mycket mer och annan, alltså att vi behöver, det har ju varit liksom när jag har varit med liksom del av så här typ feministiska porrnätverk, och att liksom se explicit sex som är upphetsande, men där det är någonting helt annat än det jag är van vid. Liksom. Vad tänker du om det?
Men jag pratade faktiskt om det här igår.
Mm.
För efter vi hade sett filmen så gick vi och var så här, nu måste vi sätta oss och fika och prata om den här filmen.
Mm.
Och så gjorde vi det. Så pratade vi om det där med feministisk porr, och det har varit någonting för mig. Det är någonting som, alltså jag är inte en av dem. Jag ska inte säga att jag är en sån du vet, som en sån riktig radikal feminist, förbjud all porr. Jag ska inte säga att jag är sån. Jag bara tycker att det är så här. Det är lite som att jag typ identifierar mig som anarkist. Alltså jag tycker inte det finns någon lösning på någonting förutom om man bara plöjer ner allting som finns och börjar om från början. Det är väl så jag ser med porr också.
Mm.
Jag kan tycka att feministisk porr är det som jag har sett är liksom töntigt, tråkigt, och att det är så här, jag blir provocerad av att jag ska bli tillrättavisad av vad som är politiskt korrekt att tända på.
Mm.
Så det här är feministiskt nog för dig att tända på, men det är inte feministiskt. Alltså det måste finnas vissa kriterier. Då tycker jag att man tappar allting.
Men måste du göra det då? För att jag tänker att det kan, alltså att man inte kan säga liksom egentligen, alltså, och jag tycker inte heller, jag tycker det är jättesvårt att säga så här, det här är dåligt och det här är bra. För att det är så individuellt liksom, hur man tolkar någonting också. Att det där är verkligen något som jag liksom har lärt mig, liksom insett jättemycket när jag kom in i den världen, att saker kan tolkas och upplevas så annorlunda från olika människor. Och något som jag tycker ser ut att vara jätteförtryck, eller så här, som för mig är så här självklart att, men det här är ju, representerar ju liksom, det här är ju förnedrande, eller liksom det här är ja, så upplevs det totalt motsatt för någon annan. Och att liksom det här att säga så här, vad är feministisk porr, vad är inte det, jag tror inte riktigt på det, utan det handlar väl snarare om att vi behöver se, alltså man behöver ha en stor variation liksom, och man behöver få se någonting annat än det som är, alltså man behöver se kvinnokroppen bete sig på ett annat sätt, eller kvinnokroppen göra andra saker, eller liksom gestaltas på ett annat sätt än det som är nästan i all... Den är ju så, det är så liksom, om man då som jag liksom när studerar mainstream-pornografin så är den ju liksom extremt likriktad i, mm. i
hur den är filmad. Hur ser ut?
Nej, men det finns ju allt möjligt. Alltså, det är ju absolut inte så som jag tänkte innan att liksom allting är så här, män är dominanta och kvinnor är undergivna, utan det finns ju verkligen jättemycket olika typer av variationer i vad som händer, och det finns allt från så soft och jättegrovt. Det finns ju liksom jättemycket porr som bara är att någon får massage jättelänge, eller liksom det kan ju vara, det finns ju massa saker som liksom inte är det minsta liksom problematiska i sig. Men det som är problemet, eller ett av problemen, är ju att det finns liksom inga kvinnor som betalar för porr. För kvinnor betalar inte för sex, kvinnor går inte på strippklubb, kvinnor betalar inte för porr. Så därför är all porr som görs är gjord för män. Och därför är det liksom 100% en manlig blick. Och nu pratar jag ju bara heteroporr då, för det är bara heteroporr. Det ska jag verkligen säga, så att jag är bara helt, så här, helt inriktad på så här, man, kvinna, hetero. Liksom, gay-scenen är ju något helt annat.
Alltså bög, ja.
Ja, precis. Och lesbisk.
Men liksom, alltså lesbiskt tycker jag går under straight porn.
Ja, nej, men det
är så jävla sjukt.
Ja, det är, ja, nej men precis. Nej men, och det är ju men jag tänker att det är samma sak där. Jag tror inte att liksom lesbiska betalar, alltså kvinnor betalar inte för porr, så att den då lesbiska porren är till för män som ska betala för att titta på.
100%. Men vad hade du för relation liksom till porr innan du började med pleasure?
Ja, men det har varit en jättelång resa. Så det började ju som liksom antiporraktivist när jag var 16, 17, typ 18. Någonstans där började jag liksom nyansera lite och började typ... ja, men jag tror också det var ju liksom i och med att så här, hela queer-rörelsen liksom blev starkare, att man började luckra upp lite de här liksom jätte... väldigt så här, ja, och kunde liksom se att så här, att leka med femininitet och liksom att vara liksom objekt kunde också vara empowering liksom på sitt sätt, och att det var
ju liksom, alltså det var typ världsomvälvande. Mm. För att jag kom ju från den gamla skolan, gick in i liksom, alltså det var ju helt oundvikligt. Du vet, när queer kom tyckte jag att det var liksom den sjukaste skiten som fanns. För jag tyckte inte att den hade maktanalys nog.
Nej. Nej, men den är ju, det är ju liksom, och det är, alla de där olika vågorna är ju liksom viktiga. Alltså jag, som till exempel jag, för jag är ju också verkligen skolad i den här liksom radikalfeministiska.
När är du för? 84?
84. Mm. Och den var ju liksom en sekt på många sätt. Den var ju sinnessjuk, men den också jätteviktig. Alltså jag har fått gå hela vägen så långt mentalt som man gick då kring att liksom alla de här separatistiska rummen och liksom att dra sin tanke hela vägen in i kaklet har också varit jätteviktigt, för det finns många insikter som jag inte hade fått om jag inte hade gått hela vägen. Sen är det som att man också bara, oj, vänta lite, det här, nu är det väldigt många saker som vi har missat här, och då, sen så kanske man, sen har jag lite haft en tendens att då har jag liksom dratt in i andra väggen, alltså så här, men jag tror ju att det finns, alltså många av de där rörelserna blir ju liksom överdrivna och man drar det för långt, men det finns en väldig poäng i att göra det, för att det är liksom, man kommer till nya mentala, man kommer till olika nya rum, och man får också insikter av att gå för långt åt olika håll.
Ja, men jag tänker också att de rummen, för jag har ju också varit där, de är full, alltså fyllda av kvinnor och liksom andra personer som inte är cis-män, som har mått piss över att befinna sig i liksom ett patriarkat eller liksom i en heteronorm eller rasistisk värld, whatever, så länge. Och det är ju rätt mycket begärt av att det ska bli en fullt fungerande sekt.
Mm.
När man håller på att liksom kämpa för sitt liv.
Nej.
Men för mig var den också så, alltså den gav hela min grund, den grundade mig, alltså mitt självförtroende, min självkänsla, allting.
Mm.
Men det var, jag trodde nog att det skulle vara hela mitt liv. Men nu när jag har blivit äldre så säger jag, det var den delen av mitt liv som var jätteviktig.
Mm.
Och har man inte varit i den världen, då har man nog svårt att förstå vad den innebär.
Ja, precis. Och det är lite sådär nu, ja, men där får man ju också ha tycker jag, nu när vissa får ju den, det uppvaknandet nu i och med MeToo. Och då kan det vara väldigt lätt att vara så här, tycka nu att man, ja men, så tyck, så här, sucka och tycka att folk är så onyanserade. Men alltså herregud vad, alltså vad onyanserad man själv har varit. Och att det också är viktigt
aldrig
att få vara det.
Nej, nej. Aldrig jag, jo gud ja. Jag brukar inte säga liksom, jag, när jag var typ så 21 och du vet bara, vi var bara ett helt gäng så radikal feminist, anarkofeminist, och vi var på, du vet, första lesbisk festival i Göteborg. Du vet, jag var så här, fan sjukt att jag är så ung och typ fullad. Alltså jag vill typ gå tillbaka och slå ner mig själv.
Ja.
Speciellt så, alltså visst att klass och feminism alltid har varit en stor, det har varit mitt intresse, men så här antirasistiskt. Det, alltså, herregud.
Ja, men jag tänker så här ibland, liksom, jag försöker tänka på det så här, gud vad kul att jag har så mycket framför mig. Som, ja, alltså men, så mycket saker nu som, eller jag kommer se tillbaka på om 10 år och bara, åh herregud vad jag inte hade fattat något om allt det där.
Det verkar så jävla gött.
Mm.
Men det krävs ett självförtroende för oss. Vi har ju det. Mm. Att förstå, att, man, att vara ödmjuk inför det faktumet.
Mm.
Okej, men du var porrmotståndare. Du nosade runt.
Ja, men sen så blev jag så här, men vad är liksom positivt? För mig var det så här då, om jag såg en bild på en kvinna som kanske var naken. Då var det så här, då var hon utsatt av den manliga blicken och hon var förnedrad liksom. Så det var dels det, att jag bara kunde se, jag kunde inte se det liksom som en representation av en, jag kunde inte se henne som subjekt i den bilden. Jag kunde inte se som att det var hon som, att hon ägde bilden, eller att det här, att det var en, liksom, en representation av en sexuell kvinna liksom, som inte fråntog henne makt bara för att den var på en bild. Alltså där, det finns ju den här idén om att på något sätt kameran tar din själ. Alltså att för att man tar en bild av dig, och den tror jag vi har kvar jättemycket. Det märker man väldigt mycket med liksom den äldre generationen versus den yngre generationen när det gäller sociala medier. Att så här, hur kan du lägga upp bilder på dig själv så där, och ut, alltså att man utgår från att man är liksom utsatt för att man är på bild. Och det är ju någonting som den yngre generationen liksom inte alls ser på det sättet.
Nej, vi har ju inte den, alltså det finns ju ingen nostalgi i fotografi som det finns för dem.
Nej.
Det är bara över och snabbt lite, och man kan liksom bara manipulera också hur mycket som helst.
Ja, men precis. Nej, men, och sen så var det väl också, tror jag, att jag var så, Att när jag hela tiden bara liksom fokuserade på mig själv som offer, så blev det liksom till slut också så här, det blir liksom, går man in och bara ser det hela tiden, då blir det som att det till slut blir det liksom självförstärkande, och att det gjorde så här, det fanns liksom ingen plats för mig att se sex som någonting som var typ nice, och liksom så då började jag verkligen bli liksom, ändra väldigt mycket, och tänkte på så här, jag, nej men det är jag kommer aldrig kunna krossa porren så som jag tänkte att jag ville, utan jag, det enda jag kan göra är liksom att försöka skapa alternativa bilder, eller vi liksom, de här bilderna kommer alltid finnas på internet för all framtid, vi kan inte radera dem, men vi kan skapa andra bilder och liksom och så att då blev jag intresserad av det, och liksom, det var lite därför jag började med film faktiskt, för att jag ville göra feministisk porr. Ja, sen efter ett tag så började jag liksom också lite som du var inne på så här, jag kommer ihåg när Dirty Diaries kom, som jag gillade den jättemycket, den liksom antologin av feministisk porr som Mia Engberg gjorde, men det blev också efter ett tag så här, bara, men varför tycker vi liksom att vissa av de här grejerna då är, nu är det frigörande och vi kan typ, och de här tjejerna som gör det här, eller killarna eller vad det nu är, vi kan tycka liksom, för det finns ju också någonting som, inom queer-rörelsen, att man har liksom en, man har mycket lättare att göra liksom killar, ge dem agens, när de, killar kan få hålla på liksom, vad liksom, sexualisera sig själva och liksom, vi har inte, vi tillskriver inte killar samma offerposition, och vi tycker inte lika synd om dem liksom.
Men det där tycker jag att rapscenen är ett bra exempel på, att liksom rapkillar kan liksom vara bara av kropp, ta sig på kuken hela tiden, och det ifrågasätts aldrig.
Nej.
Medan när tjejerna sexualiserar sig själva eller liksom skriver eller rappar om sex, då är de bara offer. För att nu har det ju verkligen förändrats så mycket. Men eftersom jag har liksom varit i rapscenen lika mycket som jag har varit i feministscenen, tycker jag att det är bra paralleller.
Mm. Ja, nej, men då, för jag läst, jag skrev också en uppsats om pornografi i genusvetenskap. Och då var det väl att jag började bli så här, men hur kan... Jag började liksom också tycka att det handlar ganska mycket om klass och smak. Att det var så här, vi kan liksom... Om det är några så här, tjejer, några typ lesbiska queer-tjejer i Berlin som gör en porrfilm som är så här feministisk porr, då tycker vi att de är liksom coola och att det är så här, att det är jättemycket liksom, vi ser inte dem som utsatta, utan liksom vi tror på att de har agens, och att om de säger att det är empowering för dem, då tror vi på det. Men om några tjejer som har liksom ser ut som har liksom en helt annan stil då, som liksom ryms inom så här mainstream pornografivärlden, om de gör typ egentligen samma innehåll, de kanske gör samma saker, men de har en annan estetik. Om de säger att så här, vi vill det här, vi tycker att det är empowering, då tycker vi fortfarande att de är liksom offer för den manliga blicken. Och då, så därför blev jag, då, det var därför jag liksom började göra, jag bara ville göra en film om den världen och se liksom, vad kan jag, hur kan jag förstå det här på något annat sätt.
Men hur tänker du själv med, för du är väl ändå medelklass, eller kommer från medelklass bakgrund?
Ja, men alltså allra högsta grad. Jag, man kan säga, jag är uppväxt i en klassresa, men jag, så länge, så att min mamma kommer liksom från arbetarklassen, men jag har ju liksom växt upp under hennes klassresa, väldigt, så jag är väldigt präglad av den, liksom, nästan sådär, för att jag har också fått bli liksom hennes, alltså hon har ju liksom pushat mig otroligt mycket, för att hon själv kommer från en sån bakgrund där ingenting är gratis och man inte kan, så att hon har ju varit så här verkligen liksom pushat mig jättemycket.
Och alltså
liksom,
pushat dig, är det samma sak som att säga att du har alla möjligheter i världen? Eller piskat också lite?
Nej, men inte piskat, men hon sa ju så här. Nej, utan verkligen så typ att jag ska, alltså uppmuntrat, men också liksom så där att det är jätteviktigt att skaffa sig ett jobb, och det är jätteviktigt att skaffa sig en utbildning, och att liksom när, att man inte sitter säkert. Det är så här, man måste jobba jättehårt och man måste liksom vara bäst, för man sitter inte säkert. Så hon sa ju till mig till exempel på gymnasiet att VG, det var ju så här, då fanns det ju betygen IG, icke godkänt, godkänt, välgodkänt och mycket välgodkänt, MG. Och då sa hon att VG är inte ett betyg. Så det var bara så här, MVG var det enda.
Fram tills du sa det så var det väldigt likt min uppväxt.
Mm-hmm.
Men inte med sådär med betygen.
Nej, men det var ju också för att jag hade ju, alltså jag hade väldigt lätt för mig i skolan, så att jag tror att hon skulle liksom inte pushat det om, så det var inte så att jag liksom, det var inte så här, åh, min mamma älskar inte mig om jag inte får jättehöga betyg, utan det var ju för att hon såg att jag kunde också, så att hon mer liksom, och att det var verkligen från en genuin liksom vilja att jag skulle ha de bästa förutsättningarna för att liksom fortsätta ta mig vidare liksom uppåt i samhällshierarkin.
Och sen tänker jag också med din mamma, hon är ju också aktivist.
Mm.
Alltså att hon ser ju potential på andra sätt, tänker jag, när man själv är aktivist.
Mm.
Under huden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi måste prata lite mer om filmen.
Mm.
Jag har så många frågor. Mm. Det är andra folk som har frågor.
Mm.
Jag kanske ska ta dem istället för att fråga själv.
Nej, men både och också.
Ja. Det här är en fråga som jag såklart också vill veta. Jag vill höra allt om castingprocessen. Hörde att den var svår, lång och tuff.
Mm. Ja, men det var ju först då för att hitta Sofia. Det tog ju 1,5 år. vi var i kontakt med liksom tusentals tjejer. Jag träffar hela tiden tjejer som bara, ja du förresten, jag provfilmar för din film och så du vet. Ah. Det var verkligen överallt, jättemycket.
Samma för, alltså för mig, att det är liksom kompisar har berättat nu bara, ja jag provar filma för den rollen. Jag bara, what?
Ja, nej men, och det var ju liksom, jag visste att det behövde vara någon som var liksom otroligt... men det var så många kriterier som behövdes. Det behövde vara någon som var otroligt speciell och verkligen också personifierade det jag ville berätta om. För jag ville liksom berätta om en viss typ av tjej eller perspektiv. Eller liksom, det är också typ Sofia då som spelar. Liksom hon har, ja men hon har verkligen så här den här liksom, någon slags så här, men det är som att hon liksom kan verkligen vara så himla mycket subjekt. Hon kan vara så himla... göra saker för sin egen skull på ett sätt, men att hon också kan switcha liksom, hon kan verkligen switcha mellan att liksom spela upp den perfekta fantasin och sen switcha tillbaks till att bara vara så här, liksom allt annat än den fantasin. Och jag tror att det var det liksom, kombinationen av att kunna se de här två, alltså hur det är en show liksom, hur det är någonting som hon går in i och sen kan gå ut ur, men sen att hon behövde ha den här humorn, för att humor är så himla viktig, alltså ett sånt bra medel för att göra någon till subjekt, eller liksom att det är sånt liksom maktmedel, och då menar jag mer som från mitt håll liksom, att så här styra in berättelsen eller så här publiken att vara där med henne, för det var så liksom en förutsättning att vi att liksom inte reproducera då den manliga blicken genom att göra en film, liksom att vi ska titta på henne utifrån och liksom betrakta henne, utan vi ska vara där med henne. Och det är liksom inte, det är lättare sagt än gjort.
Ja, men det har du verkligen lyckats med. Det var ju fan, man kände det ofta.
Ja, men bra, eller tack. Det var ju verkligen,
och speciellt det, i den där alltså, nu blir det spoiler och triggervarning. Speciellt den där grova hardcore sexscenen.
Men där var det till exempel liksom, man ser ju aldrig hennes kropp och så i den scenen. Alltså hon är påklädd så länge man ser henne i liksom, hennes kropp, och sen liksom, när det blir sex så ser man ju inte henne ens, utan man ser ju bara männen. Så att det var ju liksom också en sån grej att liksom, folk tror att hon är väldigt naken i filmen liksom, för att det känns så, för att man är där, man vet att hon är naken i scenen, men väldigt sällan som vi faktiskt filmar
hennes... Ja, men det handlar väl jättemycket om våra referenser också, att folk har konsumerat så jävla mycket porr och känner igen den känslan. Men vad, alltså jag har så många frågor. En sak som jag tycker är intressant med Bella, Sherry, Linnea, det är att man inte fattar vad hon har för klassbakgrund. Hon kan vara, ja, hon kan liksom vara övermedelklass och underklass. Till och med när hon pratar med sin mamma fattar man inte det.
Nej, och det var också väldigt medvetet liksom, att vi hade försökt göra henne så neutral som möjligt, för att det är ju inte det som är poängen med filmen. Och jag har verkligen liksom, det var så himla viktigt att det inte skulle bli en film som skulle handla om varför gör en tjej porr liksom. För mig, jag vill liksom att det är liksom absolut inte det fokuset som jag vill ha, för jag tycker att det är helt missriktat på ett sätt. Om man tänker att så här, porren är en liksom, det är en metafor för patriarkatet, och you can't quit patriarchy typ. Det är liksom så här, du kan bara lära dig att hantera det, och därför är det också det som är så här, hon väljer inte i den här filmen, så är det liksom, det handlar inte om att man väljer inte patriarkatet, man hanterar det på olika sätt. Och det finns liksom det, man måste bara så här lära sig strategier, och liksom bli sin egen så mycket som möjligt i det liksom. Men så att jag ville ju göra det liksom också, mamma, att mamma skulle kännas liksom mammi. Nu bygger den mamma såklart mycket på min mamma. På ett sätt så är det ju så här, mycket med allt det här är ju liksom, som det är klart att jag utgår på många sätt från mig själv, men jag liksom försökt göra det så neutralt som möjligt, för att det mer ska så här, berätta någonting om det mer är en liksom mamma-arketyp som så många som möjligt ska känna igen sig i, snarare än
att... Men det lyckades du bra med. Jag undrar, hur närmade du dig liksom den här porrindustrin? Alltså att du ändå varit där länge och liksom rotat runt.
Mm. Nej, men det började liksom med att jag fick kontakt med några personer via en gemensam, eller en som tipsade mig. Och sen så vid varje nytt möte så försökte jag liksom leda, att det skulle leda till någonting nytt. Så att jag var väldigt öppen med att jag hade väldigt mycket fördomar och frågor och var väldigt nyfiken på att lära mig hur allting fungerade. Och till att börja med så liksom gick jag inte på så här de stora liksom porrstjärnorna, utan mer folk runt omkring liksom. Det var väldigt mycket via liksom männen. Så att det var mycket typ, alltså jag var ganska så här strategisk kring att jag liksom klädde mig, alltså att jag ville inte se, men jag klädde mig väldigt så här feminint och liksom var typ en söt liten tjej typ, och var också väldigt så här, ja men lite halvflörtig, men också lite så här imponerad, märkte jag var så här den absolut bästa grejen, sättet för de här männen att vilja, eller liksom få dem att vilja visa mig eller bjuda med mig, var att jag var imponerad av dem, eller liksom
de kunde... Du hade liksom en färdig strategi, eller var det något du kände du dig fram?
Nej, men jag fattar väl liksom, vissa grejer fattade jag väl innan, att så här, jag måste spela också med liksom i spelets regler liksom, om jag kommer utifrån och de får en känsla av att jag är någon som så här kommer och granskar dem och är väldigt så här, har, så att jag anstränger mig väldigt mycket för att inte se ut som en sur feminist liksom. utan spelade med väldigt mycket i den världen. Och till en början så var det verkligen som att jag kände som att jag vallraffade. Alltså de första åren faktiskt så kände jag mig liksom ganska falsk. För att jag alltså jag liksom kände att jag liksom jag spelade en roll och jag spelade med och liksom var väldigt mycket som jag undanhöll kring mina intentioner. Men ju närmare jag kom och desto fler liksom folk som jag verkligen lärde känna och blev nära, desto mer insåg jag också att det finns så många där som liksom, som jag inte behövde liksom spela inför, utan som jag kunde vara helt transparent med, för att vi var på samma sida liksom.
Men hur liksom, hur nära fick du se liksom porren?
Ja, så nära som alltså, förutom att jag inte liksom hade sex med dem själv, så satt jag ju, alltså jag satt ju liksom en meter ifrån när de knullade typ jättemycket.
Alltså på inspelningar?
Ja, och jag var också med liksom, i början så var jag med mycket, typ en av dem som jag följde rätt mycket så här, henne, jag fick som komma hem till henne och typ vara med liksom när hon gick upp i sängen och se alla så här fysiska. Jag var med henne inne på toa när hon gjorde alla sina förberedelser, när hon liksom tömde tarmen, alltså allt sånt där som vi verkligen ser, allt hur de gjorde rent instrumentellt kring.
Du har gjort en mega research inför filmen också.
Ja, men verkligen, för jag ville liksom få veta allt det här som, allt det som de annars måste dölja liksom, allt det som anses osexigt och ja, allt det som de döljer för att skapa de här manliga fantasierna vill jag ju se och liksom visa upp typ den andra.
Vad förvånade dig mest när du liksom kom så där nära på?
Ja, men det är mycket med liksom att förstå hur de ser på saker så otroligt annorlunda. Och att tjejerna, jag trodde liksom någonstans att jag skulle träffa liksom tjejer som var... Alltså det gjorde jag ju också. Det finns ju jättemånga tjejer där som är verkligen liksom bara utnyttjade och liksom, att det bara är så här jättesorglig historia, men att det absolut inte bara var det, utan liksom, framförallt jag tror att jag trodde att jag visste mer, att jag var liksom, jag visste så mycket om patriarkatet och de visste inte det typ, att jag var mer påläst och kunnig.
Och det där är en sån jävla... Alltså, när man fattar det...
Att
man har delat upp kvinnor i de kategorierna. Mm. Det är min största läxa jag har lärt mig, alltså, någonsin.
Mm.
Att man bara, jag är en feminist. Och de vet ingenting. Fan vilken liten fitta man har varit alltså. Mm.
100%. Nej men och att jag bara, de vet så mycket mer. Nej men jag blev liksom, det blev en sån total, jag bara, totala ödmjukheten. Jag bara, de vet så mycket mer om patriarkatet än vad jag gör. Och liksom, jag ska bara vara så lycklig över att få, typ, att de liksom går med på att öppna munnen och berätta lite för mig om allt de vet. Mm. Om vad patriarkatet är. För de vet ju allt. Liksom, de möter ju det på ett sätt, alltså de möter ju det in på bara huden och får ju se det inifrån den innersta kärnan. De vet ju liksom. Och så dels den där liksom totala skiftet kring det var liksom väldigt viktig grej, men också väldigt mycket kring männen, alltså jag det är ju liksom, jag har ju verkligen varit en manshatare på många sätt liksom. Jag har ju verkligen haft det som en så här, inte alla män, men i grunden att jag liksom har en så här djup känsla av att jag hatar män, alltså jag har verkligen kunnat känna det. Och det har ju försvunnit faktiskt i och med att jag var där på ett sätt, för att det var så mycket av att få se deras liksom, att de här männen också, de männen som ska spela de här dominanta männen, de är såna, alltså de är också såna otroliga förlorare på alltihop, och de, det är sånt liksom, de liksom vill absolut inte göra det. De blir också använda liksom för att spela en mansroll som de inte alls mår bra av, och liksom vill, det ser man hela tiden att det är så här, killarna vill liksom typ kramas och vara liksom, ha närhet.
Men hur ser man att det är, att det inte är deras riktiga sexualitet, menar du?
Ja, men riktiga sexualitet, det är ju inte deras...
Eller preferens.
Jag vet inte om det finns någonting som är liksom en riktig sexualitet. Men det var ju, det var ju alltid så här... Och det sa de ju också, liksom, men det såg man. Det var, de ville inte... Det var alltid, de fick liksom regi både från regissören men också från tjejerna liksom, att de måste vara mycket mer hårdhänta och
att, för att, alltså, och det handlar om att de vet vad den betalande manliga publiken vill se.
Ja, och den betalande liksom, eller inte betalande, men och kvinnliga publiken också. Alltså för det är verkligen inte bara så att det är män som vill se. Alltså till exempel James Dean som var en som blev liksom ett tag, han var som någon som kallades,
jag vet vem
han är. Ja, han var som en slags folk på, kallar honom till och med feminist för att han blev ett tag liksom ett sexuellt objekt för kvinnor fram tills att hans då ex Stoja gick ut och berättade att han hade våldtagit henne.
Mm. Men och andra, han är ju, andra tjejer också?
Ja, det är flera som har liksom berättelser. Men det...
Är han liksom cancelled?
Nej, det är han inte.
Man bara, really? Alltså, dum fråga.
Men... Nej, men däremot är det faktiskt massa som har blivit cancelade. För typ MeToo har hänt i porrbranschen också.
Wow.
Men han är ju till exempel jättedominant och jättevåldsam. Liksom. Och det är ju...
Privat?
Nej, i sina filmer. Och det är ju det som väldigt många tjejer... Det var ju det som väldigt många tjejer ville se. Liksom. En väldigt så här... Så att män blir sexualiserade i egenskap av att vara våldsamma är ju inte något nytt. Utan Nej. Det är ju liksom hela... Det, där är ju också kvinnor att vi liksom fortsätter att liksom
feed on patriarchy. Alltså jag fattar, det är liksom alla är bara såna jävla förlorare. Och det är inte liksom, vad fan är en orgasm? Det är så sjukt att det styr så mycket.
Tror du att det är orgasmen som styr det?
Nej, det är makten såklart. Men det är liksom, den är, alltså jag tänker så här, den manliga orgasmen, den manliga utlösningen styr världen tillsammans med makten. Alltså makten och orgasmen liksom är så tätt förankrade.
Ja, det är ju liksom...
Det kommer du förstå när du är lika gammal som
jag. Ja, okej.
Okay. Jag skojar. Nej, men det tror jag.
Ja. Nej men det är ju så som de liksom, folk i porrbranschen, många, den som ideologin man har eller idén man har där från många är ju att och jag, det är inte så att jag står bakom det, men jag förstår det mer nu än vad jag gjorde liksom första gången när de pratade om det, att de också typ menar att, att på ett sätt så är det också kvinnor som de menar ju då att så här, kvinnorna har den egentliga makten, det har man ju hört förut, men att, så här, att det är för att vi väljer männen, men det finns ändå liksom också mycket i det, att det är att männen hela tiden ska visa upp sig för att bli valda i den här liksom, för det, så som de ser till exempel det som jag innan bara tyckte var så här, nej men det här är ju bara en man som typ spör skiten ur en kvinna, det här är liksom 100% förnedrande, så såg liksom, ser de det som att nej men han ska visa upp för henne att han är så här störst och tuffast för att hon ska välja honom, så att det är det han gör är liksom ett, ja, men typ det är ett så här uppvisande. De har ju liksom väldigt mycket mer så traditionell syn på könsroller liksom,
men att jag, förstår den tanken, men det är också alltså då det han, då kommer man ju tillbaks till så här, hur, i vilken kontext diskuterar man det här? Är man nyliberal, tror man på liksom den fria viljan? Det gör ju inte jag till exempel. Det är därför jag inte tycker att feministisk porr kan alltså automatiskt bli godkänt, så att man vet ju inte vad fan de där personerna har varit med om.
Nej, men varför skulle det vara dåligt bara för att, alltså det jag tycker är problematiskt är ju när det blir kommersiellt liksom. Jag tycker liksom att det alltid är när någon ska tjäna pengar på att någon annan har sex liksom. Det tycker jag är, det är jävligt svårt att inte det skenar iväg och blir oetiskt liksom. Men utöver det så är det ju inte någonting som är dåligt med att någon har sex på film. Alltså varför ska man utgå från att någon har varit med om någonting dåligt, eller att det är något som är så här, liksom att det finns en utsatthet eller så?
Nej, alltså jag tror inte heller att jag tycker att sex på film är alltså det i sin enskilda isolerade sak är en dålig sak. Men eftersom jag tänker att alltså alla kvinnor mer eller mindre har liksom levt i ett samhälle där vi lär oss att hata oss själva, så tycker jag att den gränsdragningen är väldigt svår. Mm. Och för det där jag tycker att det blir så här nyliberalt, jag vägrar gå med på det, att det är så här, varför ska man utgå från att kvinnor har varit med om något? Alltså jag utgår från att alla kvinnor har varit med om något skit, och hur vi dealar med det, det gör vi på olika sätt.
Men varför är det då? För då är det som att man säger att liksom att sex, då är det som att man utgår från att sex är någonting liksom riskabelt och farligt. Alltså ja, det är klart att alla tjejer har varit utsatta för så här patriarkal skit, men varför skulle det vara att det är en någonting exploaterande att hon, om en tjej
för har sex? För att jag ser sex mot betalning som det är på många sätt som det yttersta i patriarkatet, och att det är ett sånt
men om man gör det för, om det är verkligen uttalat att det görs så här som ett sätt att motarbeta patriarkatet, eller om man gör det så här uttalat för en kvinnlig publik, och är det bättre då att säga så här, nej men då ska de inte ha betalt, eller liksom
det, jag är inte ens där på betalgrejen.
Nej.
Jag är där i början, om man ens ska göra det. Men jag tror ju inte på den fria viljan liksom. Jag tror inte att den finns. Alltså jag är ändå så och jag, alltså jag önskar att det var så.
Men var är bara för av nyfikenhet då? Alltså typ säg till exempel att man gör en filmscen där några kysser varandra och liksom det är en berättelse med en filmscen. När de har sex i scenen på film liksom.
Alltså
en vanlig film så har man låtsas sex. Varför är det, om man då skulle göra en liknande grej fast man skulle ha sex på riktigt och det var några som ville det och tyckte att det var nice, varför är det?
För att vad betyder ville det? Det är så stort. Vad är ville det?
Jo, men varför är det ens ett problem från första början? Alltså varför är det inte ett problem att någon överhuvudtaget någonsin är med på en bild?
För att kvinnors självskadebeteende.
Men en kvinna som bara är en fotomodell då? Eller någon som är med bara på en bild överhuvudtaget? Mm. Eller var ska man dra gränsen då när det är så här?
Alltså grejen är så här, jag får ju uppenbarligen inte vara med och dra någon gräns, för jag håller inte ens på att jobba med det här. Men åsikter finns.
Ja.
Alltså jag tycker att det är, jag tycker liksom att hela samhället byggs på våra olika självskadebeteenden. Alltså hur vi jobbar ihjäl oss, hur vi ser ut i våra relationer oavsett läggning, alltså vad vi ställer upp på, vad vi njuter av. Jag tycker liksom att självskadebeteendet är sån core i samhället. Jag kan inte, alltså, jag önskar att det liksom var...
Jag har jättesvårt för, men det där är väl två olika, förlåt om jag avbröt, men självskadebeteende grejen har jag jättesvårt för. Det var en av de första sakerna som jag liksom verkligen bestämde mig för att, eller liksom insåg att jag tycker att det är att man gör ett jättemisstag när man pratar om det som självskadebeteende, för att man då utgår man från, alltså att jag tänker att det bara handlar om att det är olika sätt att hantera någonting, men att man vill ha ett bra liv. Man är inte ute efter att skada sig själv. Alltså det fråntar kvinnor agens, och det gör skillnad.
Ja.
Liksom att...
Ja, så jag håller med dig 100%. Men jag menar bara att det finns ju liksom nivåer.
Mm.
Och det finns... Alltså det behöver inte vara att man... Jag har pratat om att alla kvinnor i porrbranschen är så här... heroin addicted, liksom self-hatred, helt ut plånad av sitt självhat. Jag menar bara att vi är så, alltså vårt självhat är så inbyggt i hela vårt system. Det är därför man aldrig kan prata om den fria viljan, för det finns ingen neutral mark när det kommer till att vara kvinna.
Mm. Nej, men ja, jag vet inte. Jag tror att...
Och sen tycker inte jag heller att så här, jag tycker inte att sex är ett mänsklig rättighet. Jag Nej. Tror att det också det handlar om det, men jag tycker liksom att du lyckades så bra i filmen.
Mm,
alltså jag tyckte bra. Att det var så
Varför du tyckte du lyckades med då?
Ja, men där jag tyckte att det var, och det hade gärna fått, jag hade gärna sett mer av det, alltså diskussionen om samtycke som jag tyckte var alltså så övertydlig, men som jag gillade. Alltså just det där med att hon så här, men hur de säger att så här, ja men du kan fortsätta om du vill, och sen du behöver inte fortsätta om du inte vill, eller sen så, men vi har, tror att det här är gratis. Alltså det är på exakt samma plan. Jag menar när det kommer till självhat, att allting är så här relevant. Vad fan betyder samtycke i, alltså när man pushar gränser liksom. Men det tyckte jag var skitbra. Och sen så är ju Sofia en helt sjuk skådis.
Alltså ja, det är hon verkligen.
Helt, alltså som hon bär den här filmen. Wow, det var verkligen, jag fick en rolig fråga som bara, du, jag tänkte se den här filmen på bio i Malmö, men då ingår det att man ska äta mat. Är det en dålig idé? Jag bara, men det är nog inte så jättebra idé faktiskt.
Under huden.
En intressant fråga från en annan regissör som har frågat, hur jobbade ni med gränssättning? Hade ni så
intimitet? Nej, hade vi inte. För det fanns inte då. Eller det kanske fanns, men det hade inte blivit känt. Liksom. Nej, så jag visste inte.
De personerna jobbade bara med normal people.
Ja, nej men... Den? Nej.
Du måste göra det.
Jo, men det har jag. En serie.
Ja.
Med två som är kära.
Som har väldigt mycket sex.
Just det.
Och sen ibland är de inte kära.
Ja.
Alla sådana koordinatorer de gick dit i den serien. Ja.
Nej, men jag, det är helt sjukt faktiskt att vi inte hade det, eller att nu när det finns, så tycker jag att det är helt sinnessjukt att jag skulle vara det också, för att det var jag som fick vara det då.
Så att du inte gjort tillräckligt.
Ja, men det var liksom alltså det, för det var ju absolut ett heltidsjobb i sig självt, och samtidigt också regissera hela resten av filmen, som också typ bara hade folk som gjorde, alltså det var ju ingen som var så här en professionell skådespelare.
Förutom porrskådespelarna, va?
Ja, precis. Men de är inte vana att skådespela på det här. Så det var ju liksom ett otroligt... Det var väldigt, väldigt svårt och tufft liksom, under inspelningen att få ihop allt. Och att också då ha hand om det. Och se till liksom hela tiden att så här, vi inte skulle göra det som filmen handlar om. Alltså att gå över hennes gränser. Eller liksom. För det är ju det som är så här... Ja, men hon har sagt ja till att hon vill göra det här. Men... Alltså allt det var ju, blev ju, det var ju verkligen meta, på så här metanivå liksom.
Och det blir ju meta när man sitter i biosalongen.
Ja, men det är verkligen, det är som att verkligen säga att den jobbigaste scenen var, den hade vi förberett jätteväl. Och då hade vi också Fanny Metelius till exempel med. Hon är, har jobbat som intimitetskoordinator efteråt liksom. Men hon var ju med också bland annat och hjälpte och stöd för mig, för att hon är också van att jobba med sexscener. Och sen hade Sofias bästa kompis var med, kom från Sverige dit och satt bredvid. Och vi hade en regel att liksom alla fick säga stopp. Så att det var inte bara jag och Sofia, utan att, liksom, att det var allas ansvar att känna ifall liksom man gick för långt. För jag hade ju samtidigt mitt, alltså jag skulle ju såklart, det är mitt ansvar att skådespelarna inte liksom far illa. Mm. Men det är också mitt ansvar att få fram det bästa. Mm. För det, den här scenen var så otroligt viktig för Sofia liksom. Alltså den var ju jätte, liksom hon var jätteviktig för henne att göra den bra. Så hon ville ju också såklart liksom att jag skulle pusha henne max liksom till hennes så här, det hon ville få fram.
Och de två killarna, är det porrskådisar?
Ja, det är det. Och en av dem, han lever tyvärr inte längre.
Nej, är det han som det står där?
Mm. Men han var världens finaste. Och han, så han kom liksom hem till oss flera gånger innan, liksom, typ någon månad innan vi spelade in och bara gick igenom så här, övade alla, testade alla så här, olika, hur de skulle göra och visade henne hur, liksom, för det är mycket saker som de gör som ser ut så att det gör ont, men som egentligen inte gör så ont, liksom, där det ser ut som att de drar henne i håret, men hon håller egentligen i hans hand, alltså det finns massa saker, och typ när det ser ut som att de stryper henne, så håller de inte så hårt, utan det är hon pressar liksom bakhuvudet.
Är det en sån här klassiska påtrick? Ja,
men, nej, men ja, dels det, men också faktiskt bara vanliga stunt, alltså stunttrick när man gör liksom slagsmålscener. Och han var också så här, vi fick, han liksom, han kom hem och typ tog av sig kläderna och stod så här lydigt och bara runkade upp kuken så den stod, och så fick vi så här gå runt och typ bara, kan du ställa dig så, kan du ställa dig så, typ ta massa olika bilder och typ testa alla så här scener med honom så här, där vi gick runt och typ så här, kan du göra liksom, och så bara stod han där så här lydigt med sitt stånd och liksom så här stod, var så här jätte liksom, bara hjälpte till för att han tyckte typ att det var en jätteviktig film.
Fick han se den?
Han hann inte se den. Han, nej. Han dog innan vi var färdig inspelade faktiskt med allting. Så det var jättesorgligt. Han var en av dem som jag hade liksom hunnit komma nära. Och han var också, det var liksom lite varit typ lite på grund av, jag tror han var en bidragande orsak till att jag liksom till slut så här gjorde upp med mitt manshat, för att jag kom nära honom och liksom han är den då som liksom väldigt ofta spelar liksom den värsta typen av, alltså han spelar jättemycket så här att han ska vara så jättedominant, och han var så jävla olycklig av det, och han ville verkligen inte det, och men det var liksom typ som han hade blivit liksom hans roll i livet, att vara den där killen liksom. Han göt liksom inte av det alls.
Vidrigt att liksom behöva få stånd. Och jag kan ju inte eller alltså
de tar ju så jättemycket Viagra och liksom det är också, många av dem tar ju så här Cavijact som är typ en injektion som gör att de får, ja, den sväller upp.
Men Sofia har liksom inget actual sex i filmen?
Nej.
Varför är det så nej?
Nej, men det vill inte jag be. Det fanns ingen anledning till det. Alltså, det fanns ingen anledning att ha riktigt sex. För att vi visar inte sexet liksom, på det sättet. Det är några tillfällen där det liksom ser ut lite som att de har sex. För att liksom, det skulle kännas realistiskt, så vi liksom gjorde lite fake sex liksom några få tillfällen, men annars så är det inte det. Det är liksom mycket, det är någonting annat liksom som är poängen i scenerna som kameran fokuserar på och som liksom det handlar om. Och sen vill jag liksom inte utsätta henne för det, alltså hon, jag, det hade ju liksom, nej, det fanns bara ingen anledning, och jag vet, det hade också blivit jättefel fokus. Det fanns absolut ingen anledning att ha med riktigt sex. Det är ju inte det. Det går ju att fejka jättebra liksom.
Ja, det var verkligen jättebra. Jättebra den här avsugningsscenen. Det var verkligen så real.
Ja.
Wow, det var mycket att se alltså. Det var, representerar den där killen någon? Den där liksom som hon kastar ner i vattnet. Representerar han någon?
Mm.
Ah, nice. Fattar alla i porrbranschen det?
Nej, men grejen är att det finns också flera sådana.
Ja,
men det som faktiskt är en jätte... bra grej, alltså det har hänt jättemycket i porrbranschen de senaste åren, och MeToo har hänt där, så tjejerna har liksom gått samman i jättemånga fall, och äntligen så har liksom de där, vissa av de där mogulerna fallit, och många av de här killarna som har fått härja fritt liksom innan har de har blivit cancelade. Så att det har verkligen, det är väldigt mycket kvar att göra, men det har skett otroligt liksom, mycket på den tiden som jag, alltså om man jämför med när jag var där första gången 2014 och idag, så är det faktiskt liksom lite grann en annan bransch. Det går, och det har också väldigt mycket att göra med att i och med sociala medier, till exempel OnlyFans, alltså man kan vara kritisk mot OnlyFans på massa sätt, men när det gäller utifrån deras perspektiv så har det liksom 100% gett dem kontrollen över sin arbetssituation och gett dem det har gjort att kvinnorna nu själva bestämmer vilka de vill jobba med och äger materialet och styr sin egen arbetssituation. Och börjar samarbeta. Det som också har hänt då är att tjejerna börjar samarbeta jättemycket med varandra. Så att det har liksom ritat om kartan kring vilka det är som har makt. Och det som är liksom en positiv... Om man, det är fortfarande liksom... Det är långt ifrån liksom utopiskt, men det som har hänt när det blir sociala medier och man liksom följer konton, det är att de konsumenterna har mycket mer respekt för tjejerna, för att man har det blir som en personlig relation, alltså att man har ett namn och det är en person som är känd, och som du liksom, det blir inte samma som det har varit tidigare, att det bara ska vara så här en ny och ung som ska bara konsumeras, det ska bara vara ny tjej, och liksom det har fortfarande, det är inte som att den tendensen är liksom över, men det finns mer av en respekt gentemot tjejerna, att de har ett det är en annan typ av konsumtion när man följer dem direkt, och så att för det har verkligen förändrats tjejernas arbetsvillkor väldigt mycket.
Tror du att din film kan ha bidragit med det?
Nej, men de har inte sett den ännu. Den har inte kommit ut där. Men jag tror att den...
Är det inga? För det var det jag tänkte fråga. Vad tycker de?
Jo, alltså vissa, de som är med i filmen har sett den. Och där är ju så
här, vissa... Alexander Korves sett den?
Han har inte sett den.
Okej, ändå bara.
Han är för övrigt den alltså, finaste personen.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Alltså han är så adorable. Alltså, ja. Men,
och så mycket att han håller på med sitt band.
Ja.
Den
bryr sig. Men också typ Smalhands är också det. Han är, det är bara som en sån sak att Smalhands som typ, det är också, han heter Smalhands för att han har en liten kuk och är liksom tillsammans med Joanna Angel som är så här världens jävla liksom queen i den världen. Så han är så här please, verkligen så här en kille som liksom på ett helt annat sätt liksom är där för att pleasa tjejer och har ett helt annat ideal. Han har liksom vunnit best male performer typ senaste 2 åren. Och Angela White som är liksom över 40 men vägrar göra milfporr och som är liksom, hon är också så här den första som, hon är inte smal, hon är liksom, det är ett helt annat typ av ideal som plötsligt har premierats och vunnit de senaste åren. Men nej, tillbaka till frågan, så har de inte sett, de som har sett den, då kan man säga så här, vissa av killarna är sura.
Ja, är det han som är small hands?
Mm.
Han som gör den scenen?
Mm.
Okej.
Nej, men vissa tjejerna tjejerna stöttar generellt och tycker att det är från deras point of view äntligen, och några av männen är sura för de tyckte inte att det var den filmen de trodde att det skulle vara. Alltså de har ju fått läsa manus och så, men jag tror att när de läste manus så såg de liksom, och såg det med andra ögon, för de, jag tror att de faktiskt var liksom chockade. Jag vet, det var väldigt speciellt efter visningen, så sa, var det en som kom fram och var så här, en av de stora liksom, som kom fram och sa så här, typ bara, jag vet inte, jag har gjort porr i 30 år och nu det här känns inget bra. Vad är det vi gör egentligen?
Och han hade inte kunnat zooma ut.
Nej, men han har liksom aldrig sett, han bara, vad är det? Det är inte så kul för de här tjejerna på det här sättet, typ. Och sen så, sa han också och så sa han också så här, han bara, Ninja, I think you came too close, actually. This was too real, actually.
Ja, alltså det måste vara fantastiskt. Det bästa betyget.
Ja.
Så här långt har aldrig en podd varit. Och jag har liksom 100 frågor kvar. Alltså jag är så jävla glad att du kom hit.
Ja,
jag är så glad att jag har fått följa med dig på den här resan. Från liksom den intervjun som kom för, ja, men nu är det över ett år sedan. Mm. I L, tidningen L tillsammans med, var det med Nanna och Bahar och Siri och Gisa.
Sala.
Mm. Det var fantastiskt.
Mm.
Så kul. Men vill du jobba mer med det här ämnet?
Ja, men inte. Jag behöver liksom en liten paus. Och jag kommer inte göra en pleasure 2. Vi får se. Ja. Jag vill ju göra feministisk porr. Alltså, men...
Ja, övertyga gärna mig.
Ja.
Men du har fått något helt sjukt jobb.
Ja, men jag får inte prata om det.
Vadå, det ligger ju inte på din Instagram.
Nej.
Har du tagit bort det?
Jag har inte lagt ut någonting.
Okej.
Jag har munkavel, I'm sorry.
Vi får googla. Jag är i alla fall jätteglad. Jag är så jävla glad för din framgång. Och det ska bli så jävla kul att följa dig.
Tack.
Jag heter Kakan Hermansson.
Ninja Thyberg.
Och du har lyssnat på Underhuden.
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.